Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin, och gäster. För nu har vi kommit till det 213:e avsnittet, och det är väldigt speciellt, för det här är det första avsnittet där jag inte själv gör intervjun. Det är så spännande, och nu har jag ju självklart tjuvlyssnat på avsnittet med Eva Mörk som kallar sig för hälsoingenjör. Så jag vet att det är superintressant, och ärligt, jag hade inte kunnat göra det bättre själv. Så jag är så glad för att jag har funnit Kristina Sundekvist. Faktum är att vi kände ju till varandra redan från avsnitt 172 och har haft möjlighet att träffas flera gånger. Så jag är jätteglad för att Kristina ville höra av sig och nu är en av mina nya gästintervjuare. Så jag vill önska dig varmt och hjärtligt välkommen, Kristina Sundekvist. Vem är du?
Ja, men tack. Jättekul det här, tycker jag. Nej, men jag är i grunden ekonom och har sedan väldigt många år tillbaka ett eget konsultbolag där jag jobbar inom ekonomi, bank och finans. Men sen är jag ju då väldigt intresserad av hälsa och har varit det väldigt länge också, och jobbar då med kvinnor 45-50 plus. Och då jobbar jag som funktionsmedicinsk coach, jag är personlig tränare och jag håller en del föreläsningar då relaterat till den här målgruppen. Och sen är jag också författare till en bok som heter just Harmony, må bra i och efter klimakteriet. Och den släpptes 2020 och kommer faktiskt nu som ett nytryck här inom de närmaste dagarna också. Så det känns jättespännande.
Men du, Kristina, hur kommer det sig att du är intresserad av klimakteriet då?
Ja, det handlar väl mycket om att jag själv kom i klimakteriet eller började känna att min kropp började reagera annorlunda när jag var strax före 50. Och jag förstod väldigt snabbt ändå att det handlade om klimakteriet, och jag började googla och leta, för jag är ju en sån person som vill veta varför man mår på olika sätt och så vidare. Och jag hittade ingen information, och det var vi ju fler som var i det läget just. Det här är ju då 7-8 år sedan var väl det här. Och då började jag göra egna efterforskningar och jag började skriva och samla på mig fakta, och där föddes idén till min bok, och sen har det liksom rullat på. Jag vidareutbildade mig då också i samband med det till inom funktionsmedicin, för att det kände jag att det var ett sätt att också förstå mer hur kroppen fungerar, förstå mer hur hormoner är och hur allting hänger ihop.
Mm. Du, berätta, vad kommer vi att få höra från dig och vad är det du vill fokusera på i dina intervjuer här i Klimakteriepodden? För förhoppningsvis så blir det ju inte bara den här med Eva Mörk som vi ska lyssna på nu, utan jag hoppas att det blir fler.
Ja, Och då kan det vara ämnen som redan har varit uppe i podden och det kan också vara nya ämnen. Men att jag just hittar gäster där vi kan då förstå lite mer om bakomliggande faktorer och få mer fakta och kanske lite pusselbitar också som kan få kvinnor att må bättre. Så har jag tänkt. Och det här avsnittet som vi kommer att lyssna på idag då med Eva, det är typiskt ett sånt avsnitt kan man säga. Och sen vill jag också lyfta den här kvinnan, den postmenopausa kvinnan mer. Vi har ju pratat lite om det, du och jag, Åsa. Att...
Ja, för det är ju många kvinnor som har följt podden nu, som är i samma situation som både du och jag är, som började leta efter information för ganska många år sedan nu och som så att säga börjar undra lite grann, men okej, vad är det som händer nu och vad är det som händer sen och är det här det nya normala eller vad är vad? Så att det tycker jag är jätteintressant, för jag får många lyssnare som hör av sig om det, så det tycker jag är spännande. Men här kommer ju din premiär nu, och kan du inte bara berätta, Eva Mörk som vi ska lyssna på, varför har du valt henne?
Det var faktiskt ett ganska enkelt val för mig. Jag är själv, det här avsnittet kommer ju att handla om blodsocker, insulin och metabol hälsa. Och det är någonting som jag själv är väldigt intresserad av och verkligen vill försöka förstå bättre och bättre. Och det är ett komplext ämne, det är ett viktigt ämne, och jag tror att om man förstår det här lite bättre så förstår man mer hur man kanske mår i den här livsfasen, för det påverkar väldigt mycket i kroppen. Så det här tyckte jag kändes som ett roligt avsnitt att börja med och grotta ner mig lite grann. Och då blev Eva också en naturlig gäst för mig, för hon är väldigt duktig på, jag känner till henne sedan tidigare och har lyssnat på henne i andra sammanhang. Och hon är väldigt kompetent inom det här området. Så det kändes helt rätt tycker jag för mig att göra just det avsnittet med henne.
Mm. Ja, men jättekul. Jag tycker att det var, alltså jag tycker att det är jätteintressant och väldigt tydligt. Eva lyckats säga saker som, precis som du säger, vi har berört det tidigare, men jag har aldrig riktigt fattat det. Och vad konsekvenserna blir av småätande, vad konsekvenserna blir av att äta fel saker som man inte blir mätt på. Och inte bara det här att vi kanske får muffinsmagar, utan det är mycket, mycket större. Alltså jag tycker det är superspännande. Jag måste bara slutligen, innan vi släpper fram dig och Eva här, så jag är så nyfiken på om du var nervös när du skulle göra den här intervjun, för det hörs verkligen inte.
Jo, men det var jag. Men jag var nog mest nervös för tekniken faktiskt. Att det skulle funka, att jag skulle få rätt ljudupptag, att filerna skulle spelas in. Jag kände att jag vill inte sitta här efter en timme och inte ha någonting inspelat. Men det funkade. Så det var nog det var jag lite nervös för. Och sen såklart kändes det lite ovant, för att jag har inte riktigt suttit på den sidan. Jag har ju mer hållit föreläsningar och kanske blivit intervjuad själv i några tillfällen. Så att det var en liten ovana där att just ställa frågor och veta hur lång tid det tar och så där. Men jag tyckte det var jättekul och jag tyckte att det gick bra. Och till nästa gång så kommer jag ju ha en helt annan vana.
Okej, underbart. Det är så roligt att ha dig med, Kristina Sundekvist, och jag ser fram emot lyssnarresponserna på det här. Så gå gärna in på Klimakteriepoddens Facebook och Instagram-sida och kommentera under avsnittet när ni har lyssnat på det. Så strålande säger jag, och då får vi väl säga båda två nu då, välkommen att lyssna, eller hur Kristina?
Ja, verkligen. Hoppas ni gillar avsnittet. Hej och välkommen till Klimakteriepodden, Eva Mörk.
Ja, men tack så jättemycket. Otroligt roligt att få vara här.
Ja, vad kul. Vi ska ju prata om blodsocker och insulin här idag. Och jag tycker det känns extra bra att du är med faktiskt av flera anledningar. Dels är du ju väldigt kompetent inom det här området. Men sen är du också väldigt duktig på att förklara saker, tycker jag. Jag har ju lyssnat på dig i andra sammanhang och du har en förmåga att förklara svåra saker så att poletten trillar ner, tycker jag. Så jag tänkte att innan vi kör igång här så ska jag ju självklart presentera dig lite närmare. Och du är ju i grunden civilingenjör. Och i mitten av livet så tyckte du att nu ska jag skola om mig lite här. Och då började du utbilda dig inom näringslära, funktionsmedicin. Och sen har du även utbildat dig till beroendeterapeut inom mat och socker.
Det stämmer
bra. Ja,
vad bra.
Och nu jobbar du som utbildare, som föreläsare. Och du håller dig också inom, man kan väl säga inom det funktionsmedicinska området med en inriktning mycket på metabol hälsa och hormonell balans. Du jobbar väl lite som funktionsmedicinsk coach också?
Ja, jag gör det på fan med den funktionsmedicinska läkarkliniken. Jag vet att doktor Peter Martin har ju varit här i Klimakteriepodden och pratat om mag- och tarmhälsa.
Exakt. Och sen är du också företagsledare. Du är grundare till ett företag som heter Elitista som är en
online-utbildningsplattform, för att jag brinner ju för att alla ska förstå sin egen hälsa, och det gör man ju lättast genom då att lära sig nya saker och få det mer då som en utbildning i
ja, och jag har ju lyssnat på några utbildningar där också och de är ju väldigt intressanta måste jag säga. Och sen är du också författare till en bok som heter Bli din egen hälsoingenjör, verktyg för metabol hälsa, och det är ju en väldigt passande bok då kan man säga med tanke på dagens ämne också.
Ja, precis.
Så jag tänkte faktiskt att du ska få berätta lite om det här med hälsoingenjör, för det känner jag att det har ju blivit lite utav ditt signum.
Ja, tack. Jag kallar mig själv då för en hälsoingenjör, och det är ju att jag kombinerar min tekniska bakgrund som civilingenjör från KTH med en utbildning som vi pratade om inom näringslära, funktionsmedicin och också beroendeterapeuta inom mat och socker. Och det är väl egentligen främst två anledningar till att jag blev en hälsoingenjör, för jag bytte ju bana mitt i livet. Och den första anledningen det är att jag under nästan hela mitt yrkesverksamma liv har haft mycket personalansvar. Jag har jobbat som vd över 20 år i IT-branschen, och med personalansvar så växer ju frågan, vilket ansvar har man som arbetsgivare att föra folkhälsan framåt och inte bakåt? Hur får man då sina medarbetare kanske att topprestera, för det är det som krävs nu för tiden med den konkurrens vi står inför, utan att man blir sjuk och utsliten? Och min absoluta övertygelse här efter 20 år med väldigt mycket personalansvar, det är att de människor men också de företag som inte har en strategi, som inte förstår vad är det i den här moderna livsstilen som är så farlig, vad är det man blir sjuk av, de riskerar ju verkligen att drabbas av någon av våra livsstilssjukdomar. Det är den ena anledningen. Min andra anledning det är att jag har ju en egen hälsoresa som många andra inom hälsobranschen har varit lång och krokig. Jag är adopterad från Sydkorea. Jag kom till Sverige när jag var 11 månader. Och jag tror faktiskt att jag aldrig har varit gjord för den här västerländska maten. Jag är uppvuxen på 70-talet med väldigt mycket bröd, pasta, ris, väldigt mycket mjölkprodukter, men framförallt väldigt mycket lightprodukter. Jag har ätit allt som det överhuvudtaget stått light på, och från tonåren så hade jag problem med vikten. Så att jag har spenderat 20 år med att äta, banta, räkna kalorier. Jag trodde att hälsa handlade om att äta mindre, springa mer. Jag kompensationstränade i perioder. Och resultatet efter de här 20 åren, det var faktiskt mer övervikt i slutändan. Och tyvärr då en tunnare plånbok. För det är ju dyrt att följa alla de här dieterna.
Och det där är väl också någonting som jag tror många kan känna igen sig i. I varje fall i våran ålder. Att just de här, det här med lightprodukter och det här att man har varit rädd för fett och ätit väldigt mycket kolhydrater, det är det nog många som känner igen sig, tror jag.
Ja, och det var först när jag fick hjälp, alltså jag fick verkligen hjälp, det här var redan 2001 eller 2002, så det var väldigt tidigt, jag har varit med länge i branschen men liksom inte jobbat med det här. Det var då när jag började förstå hur de här hormonella systemen för fettförbränning, fettinlagring, hunger och mättnad, hur det fungerade. Det var då jag fick de resultat jag önskade. Och det var då jag också började förstå det här vidden med metabol hälsa, insulin, blodsocker, leptin och allt det där hängde ihop. Och det var då mitt enorma intresse för det här, för metabol hälsa föddes. eftersom jag då är ingenjör så gillar jag ju problemlösning. lite generaliserat sett. Och då vill jag ju förstå, hur kommer det sig att när jag gjorde precis som alla sa åt mig, då var jag trött, sjuk och överviktig. Och när jag gjorde precis tvärtom så blev jag mycket piggare, smalare, friskare och gladare. Och det jag verkligen då började penetrera, det var ju att om man ska vara en framgångsrik ingenjör, då behöver man ju liksom, man behöver förstå problemet innan man går på lösningen. Det är hela grejen, och det kan ju tyckas självklart alltså för folk som jobbar då inom teknikbranschen. Men inom hälsobranschen så är det absolut inte lika självklart. Där går man gärna på lösningen innan man har en aning om vad problemet är. Och man har också väldigt svårt att skilja mellan orsak och verkan. Orsak och liksom resultat, kan man säga. Till exempel om du är förstoppad, då är ju resultatet att du inte kan gå på toaletten. Det är ju inte orsaken. Orsaken kan ju vara att du är stressad, att du har en tarmflora som inte fungerar, att du har druckit för lite, och resultatet blir förstoppning, att du inte kan gå på toaletten. Och precis samma sak är det faktiskt med övervikt och fetma. Övervikt och fetma är alltså resultatet av någonting, det är inte orsaken, utan orsaken är i de allra flesta fall att man då har för mycket insulin i kroppen och att man då har blivit insulinresistent. Det vill säga, övervikt och fetma är alltså en hormonell obalans. Och om det är det som är problemet, då är det insulinnivåerna som måste sänkas, och inte, då är det inte vikten i sig, utan det är ju bara resultatet.
Och jag tänkte att vi ska ta och backa lite där, för att jag tror att det här med blodsocker och insulin, det tror jag de allra flesta har ju någon bild utav ändå. De flesta känner nog till att blodsocker och insulin, det är någonting som hänger ihop. Men jag tror att kunskapen många gånger, de stannar där. Man har hört att det inte är bra att ha blodsockertoppar, insulintoppar, och man hör det här om snabba kolhydrater, långsamma kolhydrater. Men kan du på ett enkelt sätt berätta, vad är det som händer?
Och då tror jag att man behöver backa bandet ett steg till och verkligen förstå, vad är en kropp? Det vill säga, vad är vi uppbyggda av? Vi är alltså uppbyggda av biljontals celler som varje sekund livet ut behöver energi. Och det här, det gäller alla levande varelser. Det gäller oavsett om du är en människa, om du är en schimpans eller om du är en encellig organism som flyter runt i haven. Vi behöver näring och vi behöver syre för att producera energi. Och en encellig organism behöver ju såklart inte så mycket energi. En människa med biljontals celler behöver väldigt mycket energi för att driva runt alla de här biljontals cellerna. Och det kallas på läkarspråk för kroppens metabolism. Så metabolism, det är alltså ett annat ord för ämnesomsättning, det vill säga hur tar vi hand om ämnena vi äter och att vi då kan producera energi till alla de här biljontals cellerna som är vår kropp. Och då förstår man också att det är av yttersta vikt att hålla vår metabolism på topp, det vill säga att vi måste ha, det här måste fungera, den här energiproduktionen till cellerna. Och det är när vi förstör den förmågan, det vill säga vi har förstört vår förmåga att producera energi till våra celler, det är då risken ökar för typ 2-diabetes, fetma, övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och de här livsstilssjukdomarna. Och lite förenklat så kan man ju då säga att kroppen har två energikällor när vi äter. Vi får antingen vår energiförsörjning från glukos eller från fett. Och de här två energikällorna, de tar kroppen hand om på två helt olika sätt. Om vi skulle börja då med glukosen. Och glukos, det är det som finns då i kolhydrater som vi pratar om. Och äter vi då mat som innehåller mycket kolhydrater, eller det behöver inte vara mycket egentligen, utan det innehåller glukos, och det är inget farligt i sig eftersom våra celler är ju gjorda för att använda glukos som bränsle. Då händer ju det att kroppen måste ju ta hand om all den här glukosen. Den kommer ju ut i blodet, men det är inte blodet den ska vara, utan den måste ju in i cellerna. För det är ju cellerna som ska använda det som bränsle. Och om kroppen då inte får in den här glukosen i cellerna, utan det ligger i blodomloppet istället, då är det väldigt, väldigt farligt för kroppen. Det är ungefär som att ta en flaskborste och rispa i dina blodådror. Det är alltså driver på inflammation i dina hjärt- och kärlväggar. Så det är väldigt viktigt för kroppen att snabbt då få in den här glukosen som finns i blodet in i cellerna så det kan användas som energi. Och till det behöver kroppen insulin, alltså det här hormonet insulin. Och här har du också skillnaden. Varför vissa människor då kan äta nästan hur mycket som helst utan att de går upp ett gram. Och andra människor kan titta på en kanelbulle, jag tillhör den kategorin, och känna att kilorna har satt sig någonstans. För att vissa människor behöver kanske dubbelt så mycket, 3, 5, 10, 50, 100 gånger så mycket mer insulin för att få in då blodsockret i cellerna än andra människor. Och ju mer insulin man har i blodomloppet så att säga, eller i kroppen, desto svårare har man att gå ner i vikt, för att det blockerar alltså fettförbränningen.
Men vad beror det på då? Kan man på något sätt påverka det här att man då har svårare att ta emot det här för att man kanske har ätit väldigt mycket av de så kallade snabba kolhydraterna? Eller?
Absolut, och där tror jag man måste göra den stora distinktionen här. Det är faktiskt att man måste förstå att det är socker, det vita sockret, som består av hälften glukos, hälften fruktos. Det är mycket, mycket farligare än att äta till exempel stärkelse som bara består av långa glukosmolekyler. För de som är friska faktiskt. För att fruktos, det metaboliseras på ett annat sätt i kroppen. Och det är alltså vår lever som tar hand om fruktosen. Medan glukos, det kan ju alla celler i hela vår kropp ta hand som bränsle. Så dricker man mycket sockrade läskedrycker, fruktjuicer, teer, isteer och sånt där, då får man i sig väldigt mycket fruktos. Och fruktos vet man att det kan omvandlas då till fett i levern, och det kan även trigga fettinbildning i levern. Och det är där allting börjar. Ju mer fett man har i levern, desto mer insulin behöver man alltså för att få in blodsockret i cellerna.
Och då tänker jag ju gärna så här på det här med mellanmål, tänker jag ju då. För att det är ju lätt att man tar sig då kanske en liten fruktjuice, lite så, ja, men som mellanmål, eller en smoothie. Och jag tänker även på kaffe som man går runt och dricker med den här, med till exempel havremjölk eller vanlig mjölk. Är det också sånt som triggar blodsockret?
Enormt.
Och de här tre, man ska äta var tredje timme, för annars så blir det jättefarligt för att blodsockret sjunker. Den har man ju hört några gånger, den tror jag vi känner igen också.
Kroppen har ett idealläge vad det gäller blodsocker, och historiskt sett så har det aldrig varit något problem att ha höga blodsockernivåer, för vi har inte ätit den typen av kost egentligen. Det är ju de senaste kanske 30-40 åren vi har börjat äta mycket, mycket mer snabba kolhydrater och socker, så liksom, det är inte det som har varit problemet överhuvudtaget. Men nu för tiden då, när vi belastar vår kropp hela tiden med den här typen av mat, då varje gång vi äter så driver vi upp blodsockret, vi driver upp insulinet. Och då ska man komma ihåg att fettförbränning, alltså av det lagrade fettet, det kan bara ske mellan måltiderna när både blodsockret och insulinet är lågt. Så det är nästan det mest effektiva sättet att se till att man inte bränner lagrat fett, det är ju att dricka kaffe latte, att småäta hela tiden.
Mm. Du brukar ha en väldigt bra liknelse där, tycker jag. Du brukar prata om ett kylskåp och en frys.
Man vill ju gärna visualisera saker och ting, och jag tror man kan liksom se på sin kropp som att kylen, det är den maten vi äter. Det är ju färskvaran så att säga. Och frysen, det är den lagrade maten som vi kan ta när det inte finns tillgång på färsk mat, kan man säga. Och då ska vi se på våra kroppar på samma sätt. Att vi äter mat och så finns det fett som är lagrat, och det kan vi använda i de perioder när vi inte kan äta. Problemet är ju att om vi ständigt liksom äter, och vi äter alldeles för mycket, ungefär som ni vet när man handlar för mycket mat och sen så grips man lite av panik för man ser att man kommer inte äta upp allt det, då trycker man in det i frysen. Och det är ju lätt att bara trycka in mer och mer i frysen. Och jag har kompisar som jagar, du vet, de har ju 3-4 stora frysboxar. De är liksom aldrig av med det. Och det är ungefär det som händer också med våra kroppar. Att om vi inte gör av med det här lagrade fettet, utan vi bara äter mer och mer, då lagras det mer. Man behöver mer och mer plats för att lagra det. Problemet är ju då när man har höga insulinnivåer. Det är som att du skulle sätta ett lås på frysen. Det vill säga att du är hungrig, kylskåpet är tomt, du har 15 frysar liksom är fulla med mat, men du kommer inte åt det för det är låst. Och det är precis så som händer när man har för höga insulinnivåer eller har blivit insulinresistent. Det är ett lås på fettreserverna. Du kommer inte åt det, du blir hungrig för att energin är ju slut så att säga, att kylen är tom. Så du blir väldigt hungrig, du blir trött och du måste äta. Och då är det inte kokt torsk du är sugen på. Utan då är du sugen på någonting som höjer blodsocker så att det blir energi. Det vill säga väldigt lätt att man går in och köper en varmkorv, man köper en bulle, du vet, lite godis eller någonting sånt. Och då höjer man blodsockret, man driver upp insulinet och sen är den här onda cirkeln igång.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Det är ju där de här berömda kurvorna kommer då, att du får de här topparna och sen åker det ner. Om man ser en bild framför sig så är det ju att vi vill ju ha en kurva som går ganska jämnt hela tiden. Vi vill ju inte ha de här topparna. Och då tänker jag att då är väl egentligen, om vi säger att oavsett om man äter frukost eller inte, för att slippa de här sugtopparna då, det är väl egentligen att försöka tänka på att äta lite mera protein, lite mera fett, lite långsammare kolhydrater, så att man håller de här kurvorna så du inte får de där panikhungerattackerna. För det är ju då, det är väl lite då du kommer in i de här onda cirkeln.
Visst, blodsocker, höga liksom blodsockertoppar och så där, det driver naturligtvis sug och hungerkänslor, absolut. Och när man lyckas stabilisera de här blodsockerkurvorna, då brukar man ju få liksom en helt mycket mer normal och jämn hungerkänslor. Och
jag tänkte på, vi har redan varit inne på det här med insulinresistens lite grann. Och hur vet man att man är insulinresistent?
Det här tycker jag är en jättebra fråga. För det är jag som då är lite ingenjörsmässig. Det är nämligen så här att hälsa går att mäta. Det här är väldigt enkelt att mäta insulinresistensen. Och jag tycker att det är oerhört viktigt att förstå var någonstans på den metabola skalan man befinner sig. För det är jättestor skillnad om man precis har börjat förstöra sin ämnesomsättning eller att den är i början, eller om man nästan är på väg att få typ 2-diabetes. Det kan vara 20 år som skiljer däremellan. Och det är verkligen inte så lätt att säga att man borde äta på ett visst sätt. För det är nämligen så här att metabolt friska personer, unga personer, det är ju få 10-åringar som får en hjärtsjukdom. Och även unga friska män, kvinnor som har bra med muskelmassa, de tränar, liksom metabolismen fungerar. De kan ju äta på ett helt annat sätt än om du är en trött, sönderstressad, överviktig kvinna då i klimakteriet. För där har man inte samma, man är mer insulinresistent, man kanske har varit över längre tid och då behöver man äta på ett annat sätt. Det vill säga du måste veta var någonstans du befinner dig på den här skalan. Och då, jag tycker det borde vara lika naturligt att ha koll på sitt blodsocker som det skulle vara att borsta tänderna ungefär. För det är där man börjar se hur var någonstans på skalan man befinner sig. Men då ska man ju veta att när blodsockret börjar skjuta i höjden och man börjar komma in på prediabetesnivåer, då har man förmodligen under 10-15 år gått med för höga insulinnivåer i kroppen.
Mm.
Så jag tycker att man mäter någonting som kallas för C-peptid. Det är ett restämne då från insulin, så att för varje molekyl insulin som produceras det C-peptid. Så att C-peptiden är ändå lättare att mäta för den har längre halveringstid. Och mäter man den så är det ju nästan linjärt, det vill säga ju högre C-peptid ju mer insulin har man då i kroppen. Och sen finns det matematiska modeller, man kan räkna ut någonting som kallas för HOMA-IR där man kan se graden av insulinresistens.
Så då, för att ha lite koll på sin kropp helt enkelt, så är det ett ganska enkelt sätt att börja mäta blodsockret helt enkelt. Så man vet vad man har för utgångsläge, eller hur?
Ja, och då ska man ju, och egentligen är det inte så enkelt att det bara är blodsockret. För blodsockret är ju också bara ett resultat av att man har blivit insulinresistent när då blodsockret börjar stiga. Så att man behöver titta, tycker jag, på alla de här metabola markörerna och göra en bedömning. Och jag gör ju det, jag har gjort det på så många. Och då tittar man på inre förfettning, för det är där det börjar. Mm. Det vill säga hur mycket inre fett har man. Man kan titta, det är bara att mäta midjemåttet. Du kan mäta, är det mer än 88 cm som kvinna eller 102 som man. Då vet man att, inte att man har blivit lat och seg, utan man vet att man börjar få en metabol rubbning.
Men det är väl ett väldigt bra mått egentligen att ha med sig. Om man märker att man kanske lägger på sig vikt, och sen framför allt om man då känner att det börjar svälla ut över magen, då ska man väl ändå tänka lite att det är ett litet varningens finger, att nu börjar det nog hända någonting här.
Verkligen, strunta i rumpan och låren. Det kan bli irriterande, men det får man leva med så att säga. Men man kan ha bukfetma utan att man är metabolt sjuk. Men det är liksom det där det börjar, att man börjar lägga på sig. Och då bör man få en försämrad då blodsockerreglering. Så jag tycker jag det är jätteviktigt att titta på muskelmassa. Ja. För det är ju inte våra fettceller som kräver energi, utan det är ju våra muskler. Det vill säga, tränar man inte styrketräning, tappar man muskelmassa, då får man en felbalans och man kan inte, det finns liksom inga celler som ska ta hand om all den här glukosen då som man äter. Sen är det ju också viktigt att titta på blodsocker, det är viktigt att titta på fastinsulinet, det är viktigt att titta på HOMA-IR, det är viktigt att titta på sina blodfetter, blodtrycket. Det här är ju de metabola markörerna som faktiskt hänger ihop. Och också titta på blodsockret, tycker jag, innan måltid. Innan man äter, vi är ju väldigt intresserade av att titta på kurvorna. Och det är naturligtvis intressant på ett sätt. Men det som är intressant, det är hur hög är din blodsockertopp och hur lång tid har du högt blodsocker. Det vill säga, när kommer det ner på de här optimala nivåerna igen. Så det är en fråga om höjd och en fråga om tid alltså. Mm. Och det är viktigt att analysera.
Det är ju en hel vetenskap det här, verkligen.
Det är nördigt, ursäkta.
Jag tycker det här är superintressant. Men det blir ju så här att ju mer man lär sig om det här, så förstår man ju hur stort och hur komplext det här faktiskt är. Men du, jag tänkte att vi ska ta och också gå in lite grann på det här som du redan har nämnt, att vi får ju, eller det vet vi ju, att när vi kommer i klimakteriet eller åren runt och före menopaus och sådär, alltså när östrogenet börjar funka och östrogenet börjar plana ut, då blir vi ju...
Precis, vi blir mer insulinresistenta då.
Exakt. Och sen blir vi också mer stresskänsliga. Ja. Och de här tre grejerna tillsammans, då händer det ju lite saker. Och hur kan man tänka på det då som en klimakteriekvinna då? För då betyder ju det här att med det sjunkande östrogenet så blir jag då mindre känslig för insulinet. Och med tanke då på att många kvinnor faktiskt upplever att de lägger på sig vikt.
Nej, men absolut, att man vet ju att vikten omfördelar sig naturligtvis på kroppen, att det går lite från rumpa och låren och börjar lägga sig mer runt magen just för att man blir mer insulinresistent. Och jag tror att liksom övervikt, det är ju en multifaktorell, inte sjukdom precis, men man skulle kunna säga sjukdom, det beror på flera olika faktorer precis som du nämner. Och jag har sett att det absolut liksom viktigaste, det är att hålla uppe sin muskelmassa. faktiskt. Att det som händer för kvinnor, det är ju att alla, både män och kvinnor tappar ju muskelmassa. Om vi inte belastar våra muskler så tappar vi ju muskelmassa. Och äter vi inte tillräckligt med protein så har vi ju inga byggstenar heller att bygga muskler utav. Och när vi då tappar muskelmassa, då finns det ju inga celler som tar hand om glukosen vi äter. För att väldigt många av oss äter kanske också då lite för mycket glukos eller stärkelserik mat eller socker för att kroppen faktiskt ska kunna göra av med det. Så man ska faktiskt se övervikt som en energitoxitet. Alltså vi har alldeles för mycket energi i hela vårt system. Det vill säga vi gör inte av med det på det samma sätt som vi äter. Utan vi har för mycket energi i systemen. Våra fettceller är överfulla. Vår lever, inre organ, det är liksom överfullt faktiskt. Det finns ingenstans att stoppa in det. Och då börjar också blodsockret stiga. Så jag tycker att man ska sluta fixera. Man ska inte tänka så himla mycket på vikten i sig. Utan man ska hela tiden tänka, hur är min metabola status? För du kan, liksom, det spelar ingen roll att du har fett på rumpan och låret. Då ska du hålla dig frisk livet ut och få känna dig energifylld och glad och stark. Då är det där du ska börja nysta. Och då får du inte titta på en, du får inte göra som en 25-åring, du vet. För att en 25-årings, när en 25-åring säger, ja men gör som jag gjorde så här. Ja, det är för att de är 25 år och har kanske en annan metabolism. Utan man ska inte titta på män heller, hur de har gjort deras dieter. För de har mycket mer muskelmassa, inte våra hormoner. Utan du ska titta på kvinnor då i klimakteriet och hur de gjorde. Och då, där tycker jag att de allra flesta kvinnor äter för lite protein. De äter för lite protein, de små äter och det finns ju mycket teorier nu att alla däggdjur, de äter tills de har fått sitt proteinbehov tillfredsställt. Det vill säga, äter du för lite protein, då kommer man fortsätta äta för att få i sig proteinet. Och äter man mycket kolhydrater, då måste man äta väldigt mycket kolhydrater för att få i sig samma mängd protein.
Men jag tycker det här är så intressant att vi även i det här sammanhanget då kommer in på styrketräningen. För att styrketräningen pratar vi ju väldigt mycket om när vi pratar om klimakteriet. Just att vi pratar om att vi måste ta hand om våra skelett, vi måste ta hand om vår muskelmassa. Och då kommer ju även ämnesomsättningen / metabolismen in i det. Och sen har vi det här också. Så att det är ju ytterligare en faktor till hur viktigt det är att styrketräna. Och det gör ju inte alla kvinnor. För vi är ju många uppvuxna med det här att vi ska springa och vi ska träna kondition och så börjar man lägga på sig vikt och så får man lite panik för det och då börjar man springa ännu mer och hoppa på massa dieter. Så att återigen, så jag tycker det är jätteintressant att det kommer upp även här att styrketräningen är så viktig alltså.
A och O, det ska prioriteras och även då proteinet ska prioriteras i alla måltider i princip. Att säkerställa att man får i sig liksom högvärdigt protein som är bra för dina kropp, för det som är bra för din kropp.
Och då kommer man ju också ifrån det här småätandet tycker jag.
Ja, det är väldigt få kvinnor som faktiskt äter sig mätta på riktig mat.
Men om vi återgår till just klimakteriet här, ska man tänka, vi har ju både förklimakteriet, vi har menopaus, vi har tiden runt menopaus och sen har vi postmenopaus också. Ska man tänka olika här, är det så att om vi säger att insulinkänsligheten nu börjar då bli sämre, kommer det trappas upp? Så när man är 60 så är det liksom, är man ännu mindre känslig då för insulinet?
Lite så är det faktiskt, men det beror ju också på hur väl man sköter sig. Man kan ju generellt säga att ju yngre man är desto mer socker, glukos, stärkelserik mat brukar man ofta klara. Men man får ju tänka på att med den här dagens moderna livsstil så är det ju många som får en metabol rubbning redan i unga år alltså. Då märker man kanske inte riktigt på samma sätt för man håller på att strula med vikten men så blir det ännu värre naturligtvis i klimakteriet. Så jag tycker att det är viktigt att kartlägga sin vikthistoria, inte ur ett utseende perspektiv utan mer för att förstå att dina hormonella system kan ha liksom blivit krångla redan då från 20 års ålder egentligen. Och framförallt ska du titta på, hade du graviditetsdiabetes? Det är det absolut tydligaste tecknet på att kroppen inte riktigt klarar av den här blodsockret. regleringen och att man är insulinresistent. Det är ett så tydligt varningstecken, och där är det ju, löper man ju väldigt stor risk att drabbas av typ 2-diabetes om man inte tar det på allvar. Så ju yngre man är, desto mer klarar man ju av, så att säga. Man kan sova mindre, man kan stressa mer, du vet, man kan komma undan med att äta lite hip som haps och sådär om man, kroppen är ung. Men så fort man börjar komma in där, eller vad man kallar då i själva menopausen, så är det ännu viktigare att faktiskt hålla sig borta från sockret. Det skulle jag säga, av allting så är det sockret.
Men kan man, om vi säger om man då har fått, kommit in i den här loopen då med insulinresistens, leptinresistens, som då betyder att man inte känner mättnad på samma sätt som man gjorde tidigare. Kan man reversera det här på något sätt? Eller är det så att man då har kommit in i någon typ av kroniskt tillstånd, att det blir svårt att få tillbaka den här friska metabolismen? Förstår du?
Alltså det går absolut, för det man måste tänka på det är att våra kroppar är inte våra fiender som bara vill sabba för oss, utan kroppen vill ju precis samma sak som du. Den vill ju ingenting heller än ha en frisk metabolism som klarar av den här energiförsörjningen, så den gör ju inte det för att jävlas med en, även om det känns så ibland när kilarna sätter sig liksom lite här och där. Så vill den ju inte det, utan det går absolut att få tillbaka, liksom att reversera det här. Sen kanske man inte kan reversera det som man var när man var 20 liksom, men man måste hela tiden inte tänka på det som att det är svart eller vitt, utan det här är en flytande skala. Så bara att du stoppar det, det är första steget tycker jag. Tänk dig som att det är en glidande skala. Först måste du stoppa utvecklingen och sen börjar du liksom klättra uppåt igen, och du kanske inte kommer hela vägen. Det beror på hur länge du har varit överviktig, det beror på hur många gånger du har bantat, det beror på en tidsaspekt, det beror på ärftliga faktorer. Du vet, det är så mycket som spelar in, så att jag tror att det är farligt att gå och drömma om att man vill se ut som någon. Vi lever i ett sånt samhälle, du vet, där man ska vara smal till varje pris, att man ska se ut som en 20-åring. Ibland får man faktiskt bara vara glad över att man har kanske försvunnit 3-4 kilo fett runt sina inre organ. Och att man då är mycket mer metabolt frisk.
Ja, men hur börjar man då på ett enkelt sätt?
Då tycker jag första regeln, det är alltid att fasta alltid 12 timmar. Du vet, det här är en ganska enkel regel, men våra kroppar behöver... alltså enda sättet att få igång en fettförbränning av lagrat fett är genom att inte äta egentligen när man har drabbats av det här. Och ett av de stora problemen det är att man sitter och äter på kvällen, du vet, vid 9-tiden framför Netflix. Och sen... Och då man ätit liksom innan man går och lägger sig, då betyder det att kroppen behöver ta hand om maten medan man sover. Man kickar inte igång någon fettförbränning då. Och sen äter man frukost på morgonen. Det går kanske bara 8 timmar däremellan. Så en enkel regel det är, låt det gå 12 timmar däremellan. Och det är ett minimum. Och det behöver alla människor göra, oavsett om du är metabolt sjuk eller frisk. 12 timmar är ett minimum. Och försök att också ha 3-4 timmar innan du ska sova, att du inte äter någonting. För att ge kroppen chansen att ta hand om maten du äter innan du ska lägga det.
Just det. Men vad händer, om vi säger om jag äter en macka då precis när jag går och lägger mig, då sticker kurvan upp och sen går man och lägger sig och då är kroppen också... Kroppen är ju inställd på att sova, så att den är ju också långsammare. Så det blir ju ingen bra effekt då, kan man säga.
Nej, och sen ska man komma ihåg att kroppen ska göra en massa andra saker när den sover. Den ska inte hålla på att ta hand om mat.
En macka.
Nej. Eller pollen eller någonting sånt där. Hela hemligheten nästan med en frisk metabolism, det handlar ju om att man ska ha en hög metabolism på dagen, för det är då du är aktiv, du tränar, du jobbar. Ät mycket liksom till frukost, lunch och ät kanske lite mindre då till middagen och ät inte så sent. Jag märker ju, jag har en sån här Ora-ring, du vet. Ja, och jag kan ju se en enorm skillnad om jag då äter en middag vid 9-tiden, för ibland är man ju bortbjuden och det blir sent. Då får jag så dåliga värden på allt, för då ser jag går inte ner i någon djup vila överhuvudtaget, utan hela min kropp går på högvarv ända fram till 4-5 för att ta hand om all den här maten jag åt om vid 9-tiden. Mm. Jämfört med om jag äter vid 5-6, då har jag helt andra värden. Och det här gäller nästan av dem alla. Utan vi sover, och då kanske vi inte upplever att vi sover dåligt. Utan vi tror att vi sover, men så ser man att man, kroppen har gjort helt andra saker. Och där kommer nästa grej, att man måste få ordning på sin dygnsrytm också. För att kroppen mår inte bra av att växla för mycket. Utan försök att inte äta 3-4 timmar innan du lägger dig. 12 timmars fasta, och försök ha en regelbundet sömnmönster också, att lägga dig helst innan 12 skulle jag säga.
Mm.
Och få dina timmar.
Rutiner, och sen kanske, precis som du har varit inne på, att man försöker också få in att äta lite mer protein, så att man inte får, för att du får ju ofta det där, så brukar jag tänka, om man får det där suget på kvällen, då är ju det ofta ett resultat av vad du har ätit under hela dagen.
Ja, och nästan 99% av alla män och kvinnor som berättar, och det här är ju ett fysiskt sug, så det har ingenting med karaktär att göra, utan vid 4-5 på eftermiddagen, då kommer suget från hell liksom. Och det är ofta energibrist, så att jag skulle säga att för att återställa hela sin liksom rytm, då handlar det om att ät på morgonen när du vaknar, och då äter du mycket protein. Det vill säga, lugna kroppen med att den har fått sitt proteinbehov tillfredsställt. Då äter du liksom minst hälften av det protein du behöver under dagen. Jag brukar ofta äta kyckling eller köttfärs faktiskt.
Ja, men exakt. Att man, det är väl ett jättebra tips egentligen. Som kan kännas lite konstigt, tror jag, för många i början. Att man tar middagsresterna till frukost.
Verkligen, middagsrester. Eller om man tycker det är svårt, så kan man åtminstone då jobba med ägg, du vet, lax. Men det ska vara rejält med protein. Inte som många säger till mig, att de tar en skiva tunt pålägg av kalkon. Och sen vill man helst äta mackor, och man vill hålla på med sin müsli, och utan minska verkligen på det, och våga öka proteinmängden, och våga också låta det gå 4 timmar mellan varje måltid, det vill säga strunta i mellanmålen.
Vi ska ta och runda av lite här nu, och nu har vi ju redan gått igenom några bra tips. Har du någonting mer som du tycker att du vill dela med dig, något sånt där bra tips som... För jag tycker alla de här sakerna som du har nämnt nu, att man hittar kanske ett ätfönster då på 12 timmar. Att du äter en frukost som består av protein. Och den frukosten, det är ju lite olika om du vill äta den senare eller tidigare. En del äter ju frukost senare till exempel. Och sen att du får ordning på din sömn. Det är också viktigt, så att man då får en bra dygnsrytm. Och sen låter bli småätandet på kvällen. Att du ser till att du tränar styrketräning. Har du någonting mer som du vill dela med dig av?
Alltså det här kan verka som ett litet märkligt tips, men jag som är lite nördig i det där med sömn och grejer att mäta, jag började för några år sedan att tejpa min mun.
Ja, den har vi ju haft med här i Klimakteriepodden tidigare. Ja.
Ja, ni har det. Ja, jag måste säga, jag som har mätt med min oräring, jag har fått såna otroligt bra värden genom att tvinga min kropp att andas genom näsan. Jag kunde faktiskt inte tro att det skulle bli sån enorm skillnad, och nu är jag helt, jag kan inte tänka mig att inte tejpa munnen när jag ska sova faktiskt. Men sen är det naturligtvis det här med stressen, och eftersom jag då gillar att mäta saker, så har jag ju ofta en sån här CGM som det heter, att jag kan mäta mitt blodsocker regelbundet. Jag kan, fast jag inte ätit på 4 timmar, det vet jag har ett blodsocker som ligger på kanske 4,5, och sen blir jag stressad. Och då sticker blodsockret upp till över 7 inom loppet av någon minut. Alltså, så tro inte att varje tanke och känsla ni har får en biokemisk respons i din kropp. Ingen går opåverkad av vår moderna livsstil. Så att stressen är mycket, mycket mer toxisk än vad vi förstår. Det påverkar oss mycket mer än vad vi förstår. Och sådana blodsockertoppar hela tiden, för att man hetsar upp sig, du vet, man blir stressad. Man tänker att nu har jag missat det här, nu har jag glömt det här. Det påverkar jättemycket. Så att just det med stressen är väldigt svårt att få till. Men att försöka hitta sitt sätt att åtminstone lära sig andas och få ner då pulsen när man blir så stressad, och djupandas, det tror jag är jätteeffektivt.
Man skulle kunna prata hur länge som helst om det här. Vi kanske får ta hit dig i ett nytt avsnitt och spinna vidare på det här. Vi får se. Jag tycker det var jättebra tips, och vi landar ju hela tiden i det här med stress och styrketräning, tycker jag, även i det här fallet. Så det är ju jätteintressant.
Ja, det är som slutord, att det vi vill eftersträva, det är någonting som vi kallar för metabol flexibilitet. Alltså att kunna Kroppen ska kunna använda både glukos och fett som bränsle. Vi är gjorda för det. Men när vi ständigt då äter mat som innehåller mycket glukos och vi har fyllda glykogenlager, liksom våra muskler, våra inre organ, allting är fyllt med antingen glukos eller fett, då finns det liksom inget utrymme för den här flexibiliteten att börja bränna fettet. Så att det är en strävan att kunna både äta fett och protein och kunna bränna, eller glukos, och kunna bränna det naturligtvis. Men för att kunna göra det behöver vi tömma lagren ibland, och det gör man genom lite längre i faster, man gör det genom träning, man kan göra det genom väldigt strikt lågkolhydratkost under en period. Men målet är inte att alltid leva så, utan det är den flexibiliteten som är det viktiga. Vi ska kunna använda bägge systemen och träna bägge systemen, inte bara antingen eller.
Det blir väl ett bra slutord, tycker jag. Men du, då tackar jag för din tid och medverkan här i Klimakteriepodden.
Ja, det var jätteroligt att komma hit.
Och jag hoppas att, och det tror jag faktiskt också, att lyssnarna har säkert fått med sig en och annan pusselbit här som de kan använda i sin vardag.
Ja, det hoppas jag med.
Ja, men bra, va? Första gången jag tycker att jag förstår det här med insulinresistens fullt ut. Jag har hört det så många gånger men aldrig riktigt förstått vad det innebär. Det är så att avsnitten med Peter Martin som Eva och Kristina talar om i början är 197 och 198. Och andra avsnitt som du kan vilja lyssna på och som är relevanta och handlar om ämnesomsättning och metabolism är 171, 173 och 183. Och det här med att tejpa munnen, det hör du om i avsnitt 187. Du hittar som vanligt mer information på klimakteriepodden.se med ett par länkar. Och så hoppas jag att du gillade det här avsnittet och är nyfiken på mer av och med Kristina Sundekvist. För hon kommer tillbaka om några veckor med ett nytt spännande avsnitt. Mer om Kristina hör du också i avsnitt 172 då jag talar med henne om hur man kan möta sina klimakterieutmaningar. Och kika gärna in på Kristinas Instagram, Kristina Sundekvist, och hon finns på Facebook, Hälsa och träning 45+. I nästa vecka ska vi få höra Maria Otterstad, min andra nya intervjukollega. Maria träffar en spännande person och talar om en hel rad aktuella och intressanta frågor som vi i Klimakteriet är berörda av. Hoppas du är lika nyfiken som jag på det. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.